Jag sjunger psalm 307, 307, och efter det så talar Karl-Erik Tjäder.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det känns gott att vara här bland er i Luleå. De flesta, eller många av er är ju kära bekanta, och det är ofta med glädje vi återvänder och eller besökare Luleå, Gunilla och jag. Nu är ärendet stort, allt för stort för mig. Nämligen att tala Guds ord. Och en vånda är det varje gång. Tänk er, nästan 40 år i den här tjänsten som jag har. Förkunnarens tjänst, prästtjänsten. Ändå är jag så liten inför varje predikan. Små andakter, stora andakter, högtidliga högmässor. Alltid lika lite. Men Gud har hjälpt mig hittills. Och jag är, mitt hjärta är fullt av glädje över det. Han ser verkligen också till den svage. Och i det här fallet där. Är jag en av dem, och om det nu är en tröst, så har jag ju också prosten Lestadius berättelse om det här med att vara liten inför Guds ord. Det var, ni har alla hört det förstås, men det var, om jag nu minns rätt, i Den ropandes röst, det finns berättelsen, hans bok. Om när han gick upp från prästgården upp till kyrkan i Karesuando. Och det var stjärnklart och kallt. Och det strömmade folk dit och han slogs av nästan misströstan. Så här mycket folk, vad ska jag ge? Vad har jag ge? Vad jag stackare ge åt dem alla? Och när han suckade så fick han i detsamma se en stor eldslåga komma ner från himmelen mot kyrkan och kyrktornet. Och genom den synen så fick han kraft och plötsligt så insåg han vad jag också har insett så många, många gånger. Att det är ju inte jag som ska verka, det är Gud genom mig. Genom ett mycket ringa redskap. Och så är min bön och förtröstan också nu under den här stunden. Att det är Gud som talar till oss. Det är bara... Det sker bara genom ett mycket bräckligt redskap. Att välja texter till predikan, det är också många gånger mycket svårt. Där har Gud också ett stort finger med i spelen. När man tittar på olika texter, och den här heliga boken är ju full av texter. Och då ska man välja ut någon av dem. Hur många gånger har jag inte sett att när man tvekar och mellan vissa texter så får man dem efter Guds vilja. Det har skett många gånger på väg från bänken till predikstolen. Det här uppdraget om en viss text. Nu har det blivit så att jag har fått texten som vi alla har hört många, många gånger och som vi känner så väl till. Den så kallade Jesus och den så kallade rike ynglingen. Men det är så med allt Guds ord, alla texter. Att hör man predikas, det har jag varit faktiskt med om en gång i Haparanda. Att det var kallade predikanter och som hade talat på förmiddagen och jag kunde bara vara med på eftermiddagen och valde ut en text och predikade över den. Så hörde jag efteråt att tänk att du hade samma text som din broder här hade bara för ett par timmar sedan. Jag blev förskräckt men jag blev tröstad att du behöver inte tänka på det, för det var två helt olika predikningar. Tänkande. Och det har jag upplevt själv många gånger. Som vi hörde nu, broder Per Gustav, som påminner att det är bara att ödmjukt ta emot vad Gud vill ge. Och ödmjuk är också bönen att om han nu vill ge någonting genom den här texten så är det hans ord och vi får ödmjukt tacka och prisa honom för det. Jag läser då ur Markus evangeliets 10:e kapitel, verserna 17-27, i Jesu namn och i bönens ande. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sade till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du. Du skall inte mörda. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt. Du skall inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sade: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Vid det orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar, hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rik? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sade än en gång till dem, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rik? Det är lättare för en kamel att komma genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rik. Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Amen. Ja, denna välkända berättelse har många punkter som känns nyttiga för oss att återvända till, även om vi har hört dem många gånger förut. Och jag tänker till att börja med att de här rika männen, de finns det gott om i världen. Och kvinnorna också för den delen. Jag tänker på de som lever här och har goda rikedomar och har allt vad man behöver. Och lever här många gånger i sus och dus och inte har någonting, några djupare tankar om livet och i synnerhet om livet efter det. Men bland de många, många finns det också de, det är jag övertygad om, som har en liten hjärtats tanke på lite djupare saker än bara det vardagliga och det timliga och det materiella. Det hade den här ynglingen här. Han hade det gott ställt och syntes, som vi senare ser, på alla vis hade det bra, så där utåt sett och materiellt sett. Men han behövde söka upp Jesus och fråga, gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Alltså, en sak fattades honom. Hur gott han än hade det ställt. Han var rik och ägde mycket av det materiella. Han var duktig i egna ögon, enormt duktig och stark och bra. För han sa ju att han har hållit alla Guds bud ända sedan han var ung. Jesus sa inte emot honom där. Det står ingenting om det här. Men jag skulle vilja veta vad Jesus egentligen tänkte. Det finns ingen människa här i världen som har fullgjort lagen av egna krafter och genom eget förstånd. Det finns ingen enda. Så kan vi också läsa i Bibeln. Ingen enda finns som har gjort vad gott är. Alla bär vi synden med oss. Alla måste vi en gång lägga ifrån oss synden. Och det vet vi och det har vi hört nyss också. Hur det går till. Nämligen i det höga namnet. Jesu namn och blod. Genast så tillrättavisar Jesus den här unge mannen. Det skulle egentligen vi också göra varje gång vi befinner oss i samtal med någon människa. Vilka möjligheter vore det inte för oss att vara rätta Kristi ljus och på vårt eget lilla sätt och vår egen de gåvor som Gud har gett oss, just oss, kunna vittna om en god Gud. Bara till exempel genom att när vi får ett tack för någonting vi har gjort så skulle vi vara färdiga att säga att vi tackar Gud. Men det händer ju inte för mig i alla fall. Jag är så trög i det. Kanske du inte heller känner att du lyckas med det så väl. Vara det här Kristi vittnet också i det lilla. att ge vidare det tack du får. Och säga vi tackar Gud, för det är han som ligger bakom. Men vår strävan borde vara så. Och det tror jag att ni kära som är här, alla har också den strävan i era hjärtan. Gode mästare, han visste ju vem Jesus var. Så tror jag också att alla dessa nyss nämnda tusen miljoners rika ynglingar i världen som lever i världen med båda fötterna och inte har en tanke på något djupare. Men många känner Jesus och vet vem han är. Den här rika ynglingen kände verkligen Jesus. Men ändå var han ganska långt ifrån honom, eller till och med mycket långt ifrån honom. Långt ifrån att ha fått en levande tro på honom. Precis som många, många, allt för många här i världen. Men måtte Gud ge en liten glöd i dessa många, många som har en liten längtan efter att komma till Gud. En annan text som faktiskt lekte mig i hågen också, det var ju Zacchaeus som hade det så väl beställt i världen. Han var han hade en god ställning i samhället och han var rik. Och inte i världens ögon skulle han behöva någonting mer. Men han ville se Jesus. Han ville så gärna se Jesus att han klättrade som en skolpojke upp i ett träd för att inte missa Jesus när han går där förbi. Och Jesus såg det och stannade just vid det träd där Zacchaeus satt. Och den har vi också läst och kan den berättelsen. Det ledde ju till något mycket gott och stort. Och vi önskar att många, många fler skulle också få den följden av mötet med Jesus. Buden känner du? Jo, han kände buden eftersom han svarade, mästare, allt detta, eller alla dessa bud har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa det. Jag tror att detta att han fick kärlek till honom, han såg ju som genom honom och förstod och visste att det är inte möjligt, det är inte sant. Men han näpste inte honom där just av någon anledning. Men han såg in i den här mannens hjärta. Precis som han kan se in i våra hjärtan. Och känner oss alla bättre än vad vi känner oss själva. Men så kommer undervisningen från Jesus. Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Undrar vad den rike mannen här tänkte. Han hade nyss varit som alldeles fullkomlig i sin levnad här i världen. Uppfyllt alla bud, Guds bud. Och han var rik, mycket rik. Så kom det här då och träffade honom som ett klubbslag. Kom sedan och följ mig när du har gått bort och sålt allt vad du har och gett åt de fattiga. Mannen blev mycket illa till mods. Så illa till mods just som en människa som har stora egendomar och är rik, världsligt rik. Det som räknas som den stora, kanske enda lyckan för människan. Att äga mycket mark, pengar och makt och berömmelse här i världen. Det som i våra ögon är bara tomhet egentligen. För det ger köttet nog glädje, men vår själ får ingenting till livs. Och sådant. Ja, nu var det ju bedrövligt. När Jesus hade sagt det här, uppmanat mannen här att gå och sälja allt vad han äger. Det var en totalt omöjlig tanke. Totalt omöjlig tanke. Så omöjlig att han vände ryggen till Jesus och gick bort ifrån honom. Bedrövad. Och var det en sorgsen text det här. Alltid har jag tänkt det här, att det är så enormt sorgligt. Men det står inte, jag läser också någonting som inte står här, nämligen. Att det står inte att Jesus ropar efter honom och säger, hör nu, kom nu tillbaka, jag menar det inte så hårt. Vi diskuterar om saken, så ska du se att allting ljusnar och du, nu kan du säkert ha en biljett till himmelen ändå. Han gjorde inte det. Det står inte så. Därför står det inte så att det går inte att förhandla om de här sakerna. Att vara ett levande Guds barn eller inte. Om vi har kommit dit till att bli ett Guds barn genom att konkursförklara oss själva genom på allt egen duktighet. Och bara ropa till vår himmelske fader, förbarma dig Herre över mig syndare. Och får det svaret att vi får frid i hjärtat. Får höra att om vi i tro tar emot orden och löftet om att vi får tro våra synder, fel och brister och vara förlåtna, försonade och förlåtna i Jesu namn och blod. Där är vägen till himmelen. Inte i min egen duktighet och ingenting. Inte genom någonting annat. Men av Guds stora nåd. Genom Jesus Kristus som gick till korset på Golgata. Just för mina svagheter och synders skull. Och sonade allt, hela världens synder, där på korset, genom sin död. Ja, nu tänker jag nog så, är det kanske en elak tanke, men jag tänker som så att förkunnelsen i våra kyrka, kanske svenska och finska och lite varstans i världen, där finns nog den stilen av förkunnelse numera. Att där skulle man ha kunnat gott och väl förstå om Jesus hade ropat tillbaka den här ynglingen. Eller mannen. Och sa att jag menade inte så allvarligt. Nu visst kan du tillhöra Guds skara här på jorden. Och vi samtalar bara lite om det och förhandlar lite om det. Vi är ju så snälla, inte vill vi att någon går bort ifrån oss. Guds ord är allvarligt. Och Guds vilja är att ja ska vara ja och nej ska vara nej. Och det går inte att förhandla om den viktiga saken. Att vi inte lägger i vår egen duktighet eller litar på egen duktighet för att kunna räkna oss som Guds barn. Vi har att koppla ifrån allting eller inte ens aktivt göra oss till det, men det kommer ju den tiden om vi börjar söka Gud i Guds ord, i förkunnelse och på allt sätt från Gud själv. Och så lär oss mer och mer och till sist kommer underfund med att allt är av Guds stora nåd här på i världen och i livet. Jag har ingenting att skjuta till eller berömma mig av att jag har gjort si eller så. Hur duktigt jag har gjort i det och det. Jag är värd alltså den vägen och kallas Guds barn. Nu finns den läran också här i världen, men den är falsk. Inte genom någon människas kraft, utan genom Guds vilja ska det ske. Jag tror att det finns någon sån bibelsång om det också. Ja, Jesus såg sig omkring och sa det till sina lärjungar. Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rik? Och så kommer det klassiska exemplet här om kamelen och nålögat. Vilket säger oss att det inte är svårt, det är omöjligt, helt omöjligt att komma in i Guds rike om man är rik. Nämligen, här är det inte fråga om kronor och ören och pengar. Här är frågan om rikedom inom mig. Om jag känner min rikedom på så sätt att jag är delaktig i det om jag får bli ett Guds barn. Jag har alltså gjort någonting själv. Jag är ganska duktig eller mycket duktig och får alltså vara ett, räkna mig som ett Guds barn. Och då är det omöjligt. Det får vi lära oss av Jesus själv här. Lärjungarna blev förskräckta och det kan vi ju nog förstå. Men ännu en gång sa Jesus, hur svårt är det inte att komma in i Guds rik. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rik. Vilket väckte en ännu större förskräckelse. Lärjungarna hade nog inte allting riktigt klart för sig vid den här tidpunkten i följandet av Jesus där. Eller sitt liv i närheten av Jesus. De fick nog ännu, hade nog ännu att följa honom och lyssna till honom och lära sig. Vi har ju fått höra om någon lärjunge som var tvungen att fråga vart går du om Jesus, och när Jesus säger följ mig, vi vet inte vart du går. Så länge har jag varit hos er och ni känner mig inte. Behöver månne Jesus säga så nu till den här församlingen och de som lyssnar genom internet eller så? Så länge har du hört talas om Jesus ända från din barndom, men du känner honom inte. Om det är så har du bara en sak att göra. Och det är att läsa vidare på Guds ord. Höra Guds ord under den varma intensiva bönen att Herre, lär mig din väg och gör mig villig att vandra den. Det gör ingenting om det är någonting du inte är klart över i den frågan, för att det är aldrig förgäves att skicka en bön till Gud och be till honom. När det än sker och vad det än handlar om, bara det är någonting som är rätt och riktigt, så får vi komma ihåg, och det hörde vi förresten genom broder Per Gustav, om bönens makt är stor. Det är aldrig förgäves att ropa till Gud i bön. Ja, nog blev de så förskräckta, vilket ju visar att de kunde inte förstå alls det här. Och frågar då, om det är nog en berättigad fråga av dem i den situation som de var och det de förstod. Vem kan då bli frälst? Men det är en viktig fråga och en angelägen fråga. Vem kan då bli frälst? Och Jesu enkla och självklara svar till det. Han såg upp på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt. Det här är ju en stor tröst. Om det finns någon som just har velat fråga Jesus, komma honom närmare och fråga, gode mästare, vad ska jag göra för att bli på evigt liv? Alltså man känner inte ännu till det. Då är det viktigt. Ja, det är livsviktigt. För det gäller liv och död. Vårt eviga väl. att be Gud visa vägen, och när han har visat den också ge oss vilja att vandra den. För Gud är ingenting omöjligt. Vilken tröst det är för oss också i alla olika livets förhållanden och skiften som jag är i. För Gud är ingenting omöjligt. Och när jag ber den ödmjuka bönen, förbarma dig Herre över mig syndare, när vi har kommit på oss själva, och det är nog inte, ja, kanske inte för alla er är det bekant, men inte åtminstone för mig är det inte obekant, att man kommer på sig att det finns saker som jag behöver tala med Gud om och be om förlåtelse. Så han hör sådana böner, och han hör gärna just sådana böner. De är framsprungna ur ett ödmjukt hjärta, där vi inte ställer oss själva och det egna jaget framför, utan bara litar till vår käre himmelske Fader. Jag tror att vi får nu lämna den här texten. Man kan ju fortsätta och meditera över den liksom alla andra texter, men Gud är god och han vet vad vi behöver höra för att få en levande tro på Jesus och bildligt talat börja följa honom och höra hans trösteord. Jag är med er alla dagar in till tidens ände. Lovad vare du Gud för det löftet och alla andra goda löften du har gett oss. Och vi ber att vi får fortsätta att vara nära dig och en gång få komma hem till himmelen. För det är din vilja. I Jesu namn. Amen.
Låt oss tacka och be. Gud, vi tackar dig för det ord som du har talat till oss här ikväll. Vi ber att du ska välsigna det ordet på våra hjärtan och att det ska få bära frukt till evig tid. Herre, vi tackar för din stora kärlek. Att du älskar oss så mycket. Att du sände din son Jesus Kristus hit till världen för att dö i vårt ställe och uppstå för vår rättfärdighet. Herre, hjälp oss att tro dig och hålla fast vid dig. Hjälp oss att alltid hålla blicken fäst på dig, hur den går här i livet. Att vi alltid kan vända oss till dig. Herre, vi ber för vår församling här i Luleå. Vi ber för alla kristna runt om i hela vår värld. Herre, ge oss en trohet till ditt ord. Och hjälp oss att föra ut ditt evangelium i hela världen. Herre, vi ber för alla de som är sjuka. De har det svårt på olika sätt. Ja, Herre, du som känner oss var och en och ser oss där vi befinner oss. Kom du och omslut oss och ge oss kraft. Herre, vi överlämnar oss i dina välsignade händer och ber om din välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Imorgon fortsätter vi klockan 13 och 16 med matservering däremellan. Och nu efter det här så bjuds det även på fikaservering dit alla är välkommen. Men vi ska som avslutning sjunga psalm 331, 331. Under den psalmen så tar vi också upp en kollekt för täckande av möteskostnader.